Det finns en uppmaning att gå ut, dra ut. När vi läser i Uppenbarelsebokens 18 kapitel, som ni nog har sett, upp sidan här. Det står så här i Uppenbarelsebokens 18 kapitel, vers 4. Jag hörde en annan röst från himlen säga: drag ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni icke gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor. Ty hennes synder räcker ända upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Vem är hon? Det står i det här kapitlet och kapitlet innan om det stora Babylon. Det stora Babylon. Hon som är moder till sjökorna och till styggelserna på jorden. Och det verkar ju ganska så begripligt då, att man ska dra ut ifrån det sammanhanget. Men uppmaningen att gå ut till honom utanför lägret anknyter inte till det stora Babylon. Utan det gäller det här lägret då, som upprättats i Israel. Och förebilderna hämtas då från tredje Mosebok, från Mose, som fick ju i uppmaning att resa ett tabernakel. Och det skulle också, det här tabernaklet, resas och utrustas på ett sätt som verkligen är mycket inspirerande. Att så att säga ta del av. Vi kan också se då i andra Mosebok här. Till exempel när det här arbetet inleds, så står det i 31 kapitlet så här i andra Mosebok. Att Herren talade och sa: se, jag har kallat och nämnt Besalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med all slags slöjdskicklighet. Till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar. Till att snida stenar för infattningar och till att snida i trä. Korteligen till att utföra alla slags arbeten. Och se, jag har givit honom till medhjälpare Oholiab, Ahisamaks son av Dansta. Och åt alla era konstförfarna män har jag givit vishet i hjärtat, att dessa ska kunna göra allt vad jag har bjudit dig. Och det här arbetet utfördes alltså med Guds välsignelse. Och det var ägnat åt, ja, vad det ägnat åt egentligen? När vi läser tredje Mosebok, jag vet inte om ni verkligen försökt göra det någon gång. Om vi säger rent känslomässigt, att läsa tredje Mosebok, alltså, det är som att man upplever att man får bita i gräset. Man hamnar liksom i så pass mycket, om man säger, så är det triviala ting, elementära och inte sällan ganska motbjudande förhållanden. Och frågan om rena och orena djur. Och det är klart att det finns djur som är mer eller mindre trevliga, va? Att ha att göra med. Men lagen delar upp det här djuren i rena och orena djur. Inte så mycket liksom utifrån kanske vad man upplever som tilltalande. Djur kan ju vara väldigt tilltalande, va? Nu handlar det om vi kan läsa i första Moseboks, i tredje Moseboks elfte kapitel om djur, både de som rör sig på marken, de som rör sig i vattnet och de som rör sig i luften. Och det börjar ju med att tala om fyrfota djur och hur man ska kunna veta då vilka av dem som är möjliga att äta och vilka inte. Det fortsätter med fiskarna. Och det kommer till fåglarna. Och då räknas upp fåglar som jag vet inte, det är ganska tjusiga varelser. Fåglarna som flyger. Men i stort sett alla de fåglar som räknas upp, de bedöms vara orena. Även om det är så pass ståtliga fåglar som örnar och falkar. Det finns ju mindre då tilltalande kanske flygande varelser. Det står om flygande smådjur. Och men det här är ju bara ett kapitel då. Och det kan ju verkligen, vad ska vi säga, om vi talar om smådjur då, sätta myror i huvudet på det här tredje Mosebok. Det finns däremot några så att säga meningar här i tredje Mosebok som jag tycker är väldigt intressanta. Hela tredje Mosebok börjar ju med att tala om offren. Och då handlar det om vilka djur då som ska kunna användas, ska vi säga, anlitas som offer. Det står i andra versen i första kapitlet. Tala till Israels barn och säg till dem: när någon bland er vill bära fram ett offer åt Herren ska ni ta ert offer av boskapen, antingen av fäkreaturen eller av småboskapen. Fäkreaturen, jorden, eller småboskapen, flocken. Djuren ska tas från jorden eller flocken. Här börjas alltså att göras, man kan säga, här börjar redan att ringas in då något. Den som spelar en huvudroll för oss, det är ju han som kallas för lammet. Och det skulle ju vara då, om vi ser det här så pass konkret, ett djur taget från flocken, fårflocken. Men efter att Mose har fått de här stadgarna, det står Herren talade till Mose. Om brännoffer och om spisoffer, om tackoffer och om syndoffer, om skuldoffer. Ja, de här är, till slut så kommer vi få en sammanfattning av dem i slutet av sjunde kapitlet. Där det står så här då, i 37 versen. Detta är lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret. Vilket Herren på Sinai berg gav Mose på den dag då han bjöd Israels barn att de skulle offra sina offer åt Herren i Sinais öken. De skulle offra sina offer. Det låter som att de redan höll på att offra då. De höll redan på att offra. Det finns ett annat ställe i tredje Mosebok som tycker jag styrker det här. Och det är ju mycket märkliga verser som står i början av 17 kapitlet. Va? Jag kan inte riktigt reda ut det här för mig själv. Men jag ska läsa, det står så här. Herren talade till Mose och sa: tala till Aaron och hans söner och alla Israels barn och säg till dem: detta är vad Herren har bjudit och sagt. Om någon av Israels hus i lägret eller utanför lägret slaktar ett fäkreatur eller ett lamm eller en get utan att föra fram djuret till uppenbarelsetältets ingång för att frambära det såsom en offergåva åt Herren framför Herrens tabernakel, så ska detta tillräknas den mannen såsom blodskuld. Ty blod har han utgjutit och den mannen ska utrotas ur sitt folk. Därför ska Israels barn föra sina slaktoffer, sina slaktdjur som de plägas slakta ute på marken, fram till Herren, till uppenbarelsetältets ingång, till prästen, och där slakta dem som tackoffer åt Herren. Och prästen ska stänka blodet på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet och förbränna fettet till en välbehaglig lukt för Herren. Och hör här, för det här är huvudpunkten här i sjunde versen. De ska icke mer offra sina slaktoffer åt de onda andar som de i trolös avfällighet löper efter. Detta ska vara en evärdlig stadga för dem från släkte till släkte. Kanske kasta ljus över det som står här då i sjunde kapitlet. Lagen om brännoffret, spisoffret, syndoffret, skuldoffret, handfyllningsoffret och tackoffret. Vilken Herren på Sinai berg gav Mose på den dag då han bjöd Israels barn att de skulle offra sina offer åt Herren i Sinais öken. Kan det vara ett sätt att förstå tredje Mosebok på det? Varför understryks de skulle offra sina offer åt Herren? Jo, därför att det kunde ju hända uppenbarligen att det var det de inte gjorde. Det var ju så att de när de levde i Egypten hade tagit upp mycket av de egyptiska sederna. Och vi vet att Egypten var långt ifrån irreligiöst. Det var långt ifrån irreligiöst. Där fanns verkligen religion. Där fanns präster. Och där offrades. Och men det här var någonting, alltså. Det var en religion och det var en kultur, vet vi, som det var nödvändigt att befria sig ifrån. Det här har ju med det att göra. Det ska icke mer. Det ska icke mer offra sina slaktoffer åt de onda andar som det är trolöshet och avfällighet löpa efter. Tredje Mosebok har alltså en sida här. att det handlar om att avreglera galenskap. Det handlar om att avreglera den religiösa galenskapen som florerade och hade florerat under lång tid. Därför man hade hållit på med det här. Och jag vet inte hur pass mycket alltså som här går så att säga Gud, den galna och förvända människan till mötes och talar till henne på hennes eget språk. Så att hon förstår. Den alltså jude, den medborgare i Israel som inte hade blivit ett rike riktigt. Men höll på att bli det. Därför de bodde ju i Egypten. De hade blivit väldigt mycket egyptier. Och det står, när de fördes ut så var det en händelse av väldig betydelse när Gud avskilde leviterna och gjorde dem till präster i Israel. Det kan vi läsa om hur det gick till i Andra Moseboks 25 kapitel. Därför där så trädde Mose upp när det handlar om den gyllene kalven och utropar i lägret, var och en som hör Herren till, han kommer till mig. Och då står det, församlades till honom alla Levi söner, alla Levi barn. Och sen fick de ta handfyllning till Herrens tjänst och bli präster i Israel. I Andra Moseboks 25 kapitel, men i Andra Moseboks 19 kapitel, innan det här hände, så står det att det var fullt med präster i Israel. Och då kan man undra, vad det för präster? Det var fullt med präster i Israel. Det var egyptiska präster. Egyptiska präster som var upplärda och fostrade i den egyptiska religionen. Och en religion som på sitt sätt, ja, jag ska inte fördjupa mig det nu. Men samtidigt som det här alltså kan kanske har den betydelsen då att Gud vill avreglera galenskapen. Avreglera den religiösa galenskapen. Men hör, är inte det kanske värt att göra? Det är inte det som har att göra med omvändelse och väckelse. Amen. När Gud sänder väckelse, då avregleras inte sällan den religiösa galenskap som har kommit att uppstå på grund av avvikelser, avfall och så vidare. Och så har man kommit ifrån det ursprungliga och äkta. Och så har man börjat organisera och bygga. Och man har börjat organisera och bygga på ett sånt sätt som vi talade om igår här. Man bygger utan Gud. Man bygger någonting utan Gud. Det som byggdes utan Gud, det var en stad och det var ett torn. Det kallades för Babels torn. Babel. Det här begreppet, det återkommer i historien när Guds folk fångas och dras in i religiös galenskap. Och ända in i Uppenbarelseboken. Och där möter vi det här i sin fullt, alltså att säga, märkligt nog, trots alla väckelser som har gått över världen då, och trots Jesu död på Golgata, hans uppståndelse och hans härlighet, och trots den skara lärjungar som församlades omkring honom. Vad var det som utmärkte dem? Det var inte en massa utbildning och massa påhäng och en massa religiös galenskap. De hade varit med Jesus. Det var det som utmärkte dem. Man såg dem och man tyckte det var märkligt. Här står de med så frimodiga, dessa olärda män ur folket. Var inte det de sa? Dessa olärda män ur folk. Men så kände de igen. Och så är det var de som hade varit med Jesus. Och han hade avreglerat den religiösa galen. Om någon. Han hade tagit tag i. Och riktigt gått in för att avreglera den religiösa galen. Och det gjorde han när han började, med det när han sa: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. De skulle bli människofiskare. Det märkliga är, det här människofisket, det kommer på ett särskilt sätt att också att anknytas till, trots allt, tredje Mosebok. Ja. Men tredje Moseboks, om man säger, symboler, de är väldigt betydelsefulla. Därför det framställdes av män, står det, som var fulla av ande och vishet. Definitivt handlar det om att avreglera, att avegyptifiera, som vi säger som så. Men det handlar också om att undervisa, att meddela korrekta begrepp om Gud. På något sätt så skulle trots allt det här tabernaklet göra det. Tabernaklet och allt som det hade att göra med. Och när den heliga ande, efter att Jesus har blivit upptagen i härligheten, fortsätter att undervisa, fortsätter att vägleda lärjungarna, då får till exempelvis Simon Petrus se en väldigt märklig syn. I Apostlagärningarna vet vi 10 kapitel. En syn som har bestämt att göra med tredje Moseboks 11 kapitel. Om rena och orena djur. I Apostlagärningarnas 10 kapitel får Simon Petrus vara med om någonting. Det står så här. Det var så att det var en man som hette Cornelius. Han var ju romare. Men Guds ängel kom in till honom. Och det här står i början av 10 kapitlet. Och han får en uppenbarelse att han ska söka efter Simon Petrus. Och Simon Petrus var på den tiden i Joppe. Och det står så här i Apostlagärningarnas 10 kapitel. Läser från vers 9 där. Dagen därefter, medan dessa var på vägen och nalkade staden, gick Petrus vid 6:e timmen upp på taket för att bedja. Och han blev hungrig och ville ha något att äta. Medan man nu tillredde maten föll han i hänryckning. Han såg himmelen öppen och någonting kom han ned såsom liknade en stor linneduk. Och den fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur som lever på jorden och alla slags himmelens fota. Alla slags, lägg märke till alla slags. Och en röst kom till honom: stå upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade: bort det, Herre. Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Han reagerade som en riktig jude, som han ju var. En som hade fått lära sig så pass mycket då, från Mose lag, av det skriftlärde eller av sina föräldrar, att han tydligt och klart såg att det här var ju alla slags djur. Och han visste att det duger ju inte. Och äta alla slags djur. Det måste göras en åtskillnad. Mose har gjort en skillnad. Han har stadgat om det här. Vi ska göra en åtskillnad mellan rena och orena djur. Rösten sa: stå upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus svarade: bort det, här. Jag har aldrig ätit något oheligt och orent. Åter för andra gången kom en röst till honom: vad Gud har förklarat för rent, det må du icke hålla för oheligt. Vad Gud har förklarat för rent. Egentligen så upprepas här någonting som redan Jesus hade velat undervisa om. Därför vet ni vad Jesus sa till dem när det var kollisioner med de skriftlärde. Och de skriftlärde anmärkte på kläder och föda och beteende på alla möjliga punkter. Vad sa han för någonting? Hör, ingenting som utifrån går in i människan kan orena henne. Nej, det som orenar människan, det går inifrån och ut. Ingenting som utifrån går in i människan kan orena henne. Vad snälla man var alls sin dag. Det som orenar en människa, det som går inifrån och ut. Inifrån, från hennes hjärta kommer onda tankar, otukt, avgudadyrkan, girighet. Allt det här det går inifrån och ut. Och det är vad som orenar människan. Det hade Jesus redan sagt, det står till och med i evangelierna, jag vet inte. Härmed förklarade han all mat ren. Härmed förklarade han all mat. Och vi ska lägga märke till, vad hade det här att göra med för konkret situation? Jo, det var det att han skulle hem till en romare, till en italienare. En romersk, ja han var väl någon slags militär, va? Och förmodligen skulle det bjudas på någonting då. Kanske. Och det skulle inte behöva vara en liksom stötesten för Herrens apostel. Om det skulle bjudas på någonting som inte stämde överens med vad Mose hade stadgat i lagen. Detta skedde 3 gånger efter varann. Sen blev duken strax åter upptagen till himmelen. Medan Petrus i sitt sinne undrade över vad den syn han hade sett skulle betyda, hade de män som var utsända av Cornelius redan frågat sig fram till Simons hus och det stannar nu i porten. Och så får Petrus följa med. Och så får han själv häpen, och hans följeslagare lika häpna, tala till dessa oomskurna om Jesus, och inte bara tala till dem om Jesus utan bevittna hur den heliga ande sanktionerar budskapet. Den heliga ande sanktionerar budskapet. De kommer till tro. De får den heliga ande. De talar nya tungomål. Inte kan väl någonting hindras att dessa blir döpta, säger Peter. De har undfått den heliga ande. Liksom vi. Här ser vi en annan sida då som också har att göra med att avreglera religiositet. Det här borde ju inte vara religiös galenskap. Det hade ju Moses stadgat om. Och det borde för en rätt trogen jude vara. Det borde sitta i benmärgen på honom. Det gjorde det. Ja. Det gjorde det. Men nu hade Jesus kommit. Ett nytt förbund. Ett bättre, står det i Hebreerbrevet. Som vilar på bättre löfte. Och som inte låter sig begränsas. Av de här stadgarna. Som i sin tid hade sin betydelse. Definitivt hade sin betydelse. Det skulle i sin tid avreglera den egyptiska religiösa galenskapen. I sin tid. Nu sände Jesus ut sina apostlar i de 4 väderstrecken. Och den heliga ande är med och röjer undan. Alltså onödiga hinder som skulle kunna uppstå på grund av en förlegad förståelse av Mose lag. Jesus hade nämligen kommit. Han hade verkligen tagit fasta på Mose lag, men utlagt den på ett helt nytt sätt. Helt revolutionerande. För de ceremonier skull som Mose stadgat om, kan man tycka riktigt katastrofalt. Därför där överlevde ju ingenting. Men för den, om man säger, etiks skull. Som Mose lag innehåller. Man säger sedelagen som det kallas. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte begå äktenskapsbrott. Verkligen ingen katastrof. Utan han understryker den och lyfter fram den och gör den ännu skarpare. Än den redan hade varit. Och det här har att göra med frise Gud, evangelium, frälsningen i Jesus Kristus. helt ny linje. Jag är ett helt nytt förbund. Jag är en helt ny ande, enligt löftena. Ett nytt hjärta och en ny själ och en ny ande. I våra bröst. Gode Gud. Och ändå läser vi, när vi kommer till Uppenbarelseboken och apostlarnas det så kallade apostlarnas brev, en varning för en tid. Alltså. Då på något vis galenskapen tar revansch. Och det heter ju om det här stora Babylon. Det heter om det. Vi var inne på 18 kapitlet, eller hur? Det står också så här i det 18 kapitlet. Om det stora Babylon. Fallet står det. Är det stora Babylon? Det har blivit en boning för onda andar. Ett tillhåll för alla slags orena andar. Och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Här måste ju handla, det kan ju inte bara handla om hedningarna som är beskrivs som orena djur här. Utan det handlar om någonting mycket allvar. Det handlar om en förhärdelse som har fångat mänskligheten. Som har fångat världen. En ny och mycket värre religiös galenskap. Va? Som har betydligt fler dimensioner. Därför att när han förde folket ur Egypten, då fanns det en egyptisk dimension på den religiösa galenskapen, om vi säger så. Men i ändens tid kommer den här dimensionen vara mycket fler. På något vis så... Ja, det här är allvarligt. Och vi kan ju läsa i om den babyloniska fångenskapen. Om vi går till Gamla testamentet. Den babyloniska fångenskapen som varade i 70 år. Till skillnad från slaveriet i Egypten. Som inte varade i 400 år, men ganska många år. Jag tror kanske över hundratals år rent då. Men till att börja med var de ju inga slavar. De var ju hedrade. Det var ju Josefs släkt. Men det kom ju en farao sen som inte kände Josef. Och då började det här förtrycket och då började det här slaveriet. Men Gud förde ut sitt folk. Och de kunde vara hur många århundraden i Kanans land, i löftesland. Innan de var tvungna att överge det. Varför var de tvungna att överge Kanans land? Varför var de tvungna att överge det land som Gud med ed hade lovat deras fäder att ge dem? Jo, den religiösa galenskapen tog revansch. Och de omkringliggande folken, inte bara de omkringliggande folken, utan deras religioner, deras gudar, fick ingång. Och istället för att tillbedja Herren så tillbad man dessa gudar. Och då inbjöd man alltså, på samma gång som man gjorde det, inbjöd man dessa gudars folk. Det var till exempelvis babylonierna. Babylonierna kom, kung Nebukadnessar. De hade vänt sig från Herren Israels Gud och vänt sig till de bland annat babyloniska avgudarna. Och då kommer Babylonien. Och de har ett totalt övertag. Och de bara intar och de ockuperar och de erövrar och de för bort guld och silver och koppar från Jerusalem. Och templet ödeläggs. Och det judiska folket förs bort i fångenskap i 70 år. Tills dess de får dra ut ifrån denna fångenskap. Och återvända till sitt land. Det här beskriver Nehemja, det här beskriver Esra. Och det är också värt, det är verkligen värt att lägga märke till. Det kommer efter fångenskapen, efter förvillelsen och galenskapen. Och efter att man har lärt sig sin läxa då. En upprättelse, en upptid av upprättelse, en tid av väckelse. Zakaria beskriver det här så fint. Profeten Zakaria. När han profeterar så talar han ju om hur vissa saker upprättas som hade fallit i glömska. Hur saker och ting upprättas som hade liksom som man hade förlorat greppet om. Det talas om att till att börja med Jerusalem då ska byggas upp. Det var ju det uppdraget Nehemja fick. Men så står det i Zakarias tredje kapitel om översteprästen Josua som återupprättas. Det här ska vi titta på, men det står också om ljuset som återvänder. I det fjärde kapitlet. Ljuset återvänder. Anden återvänder. Och då står det i det femte kapitlet om bokrullen. Mycket märkligt om bokrullen. Hur det här på nytt kommer liksom. Hur folket som har varit i exil återvänder. Och börjar liksom famla efter detta. Det andliga ledarskapet. Överste prästen. Ljuset, Guds ljus, Guds ande och Guds ord, bokrullen. Men vi går till det här tredje kapitlet i Zakaria. Står så här där: sedan lät han mig se överste prästen Josua stående inför Herrens säng. Och åklagaren stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa till åklagaren: Herren ska näpsa dig, du åklagare. Herren ska näpsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är då den gick en brand ryckt ur elden. Och Josua var klädd i orena kläder, han stod inför ängen. Och denne tog till ord och sa till dem som stod där så som hans tjänare: tag av honom de orena kläderna. Och till honom själv sa han: se, jag har tagit bort ifrån dig din missgärning och man ska nu kläda dig i högtidskläder. Då sa jag: må man också sätta en ren bindel på hans huvud. Och det satte en ren bindel på hans huvud och klädde på honom andra kläder medan Herrens ängel stod där bredvid. Bilden av det andliga ledarskapet. Prästen, överste präst. Som återvänder också. Han återvänder ju tillsammans med Zerubbabel och med alla som kommer från den här 70-åriga fångenskapen. Men han står där i orena kläder. Han står där i orena kläder. Gode Gud, väckelse och upprättelsetider. Gud sänder en väckelse, det blir väckelse i stan. Härligt, en ny församling uppstår. Och de får en så ny, och de får en fin ny pastor också. Och han är så säkert, så gudfruktig. Och på allt sätt fin. Och så är pastorn ett rötägg, är det? Va? Eller är det någonting som inte riktigt är som det ska här? Jag vet inte varför det talas om, det här talar till och med så. Just den här bilden. Överste prästen, det andliga ledarskapet, orena kläder. Och Gud har börjat upprätta. Och Gud har bestämt att ta av honom hans orena kläder. och kläda honom i högtid. Och profeten är otålig, han är otålig, han är ivrig. Han vill se upprättelsen komma. Sätt på honom. Sätt på honom en ren huvudbindel också. Och man sätter på honom en ren huvudbindel. Hur är det med det andliga ledarskap? Hur är det i vår tid? Vad befinner vi oss i det här? Och vi säger profetiska perspektivet. Gode Gud, ser vi, tycker vi oss förmärka att Gud är på väg att upprätta. Har Gud bestämt att upprätta, då upprättar han. Eller är vi för ivriga att få se saker och ting upprättade som Gud har förkastat? Gud har fördömt. Det är redan för sent. Vilken tragedi. Den fina pastorn som bara var ett rötägg, han var aldrig något annat. Eller ska han komma på fötter, den här pastorn? Ska han kunna upprättas? Ska det kunna finnas skäl att verkligen önska en ren huvudbindel? Som betecknar ju någonting enormt. Rena, gudfruktiga sinnet. De rätta, värdiga tankarna. Den rätta, goda, andliga konditionen. Eller önskar vi oss någonting förgäves? Har Gud verkligen förkastat det evangeliska verket helt och hållet? Är det fåfängt att önska sig? Man vill så gärna se det här. Vill man inte? På plats efter plats. Period efter period. Men vi vet enorma, starka krafter som sliter och drar i människor idag. Inte minst religiösa krafter. Det vill till, hörni, att vi får nåd att kunna återvända till det ursprungliga och äkta. Och då är det inte Mose lag för vårt vidkommande. Nej, men det är den som lagen och profeterna vittnar om. Lagen och profeterna är djupt inbegripna här. Så djupt inbegripna att en av de första apostlarna, han fick se den här synen av duken som sänks ner från himlen. Alla slags djur, alla slags krälande djur, alla slags himmelens fåglar. Och han var så upplärd som han var, uppfostrad som han var i Mose dag. Så nej. Bort det, bort det. Gode Gud. Men de skulle ut i det fyra väderstrecken. Det andliga ledarskapet. Överste prästen i Israel är ju verkligen en bild på det. Anden. Den här originella bilden på Guds ande. Ljusstaken, har ni sett något så märkligt? Ljusstaken och så olivträden. Det här är ju någonting helt originellt, för det här fanns ju aldrig i tabernaklet, det fanns ju heller aldrig i templet. Det stod aldrig några olivträd där. Från vilket oljan direkt rann ner i ljusstaken. Man hämtade oljan från olivträden möjligen, men de stod någon annanstans. En väldigt intressant originell bild. Och likaså så är bilden på bokrullen väldigt intressant och originell. Och likaså när aposteln Johannes får sin uppenbarelse så får vi se en väldigt intressant och originell bild. Både av det andliga ledarskapet. Halleluja som aldrig behöver upprättas från något fall. Därför Gud själv har uppväckt honom från det döda. Och han återvänder aldrig till det döda. Och döden kunde icke behålla honom. Och anden finns närvarande, därför budskapet kommer genom anden. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Och ordet finns där också. Inte som en bokrulle som är 20 alnar bred och 10 alnar hög, utan som ett svärd som utgår från hans mun. Ska det vara så svårt, vänner, att återvända till det ursprungliga? när Jesus är densamme. Igår, idag och så och i evighet. Ja, ska vi bedja honom. Att han får avreglera all religiös galenskap som eventuellt kan förekomma. Avegyptifiera, avbabylonisera. Och göra oss, sätta oss i stånd för att möta en tid när de här, så att säga, krafterna är kanske mer avancerade än någonsin tidigare. Och vi behöver mer hjälp än någonsin att kunna identifiera dem. Herre, förbarma dig. Ska vi tala med Herren nu? Borde tid i nådan där att kan in i dag. Amen. Halleluja.
Tack Jesus för din dåd och din trofasthet. Tack Jesus att du möter med var och en som är samlad i ditt namn. Tack Jesus.
Tack ska ni ha för uppmärksamheten. Jag hade velat gå in på ett område här, men det kräver mer tid och det får bli någon annan tillfälle. Gud välsigne var och en.